Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se. Analyspodden presenteras idag i samarbete med Humble Group, en svensk foodtech och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och för planeten. Humble inriktar sig på produkter inom eko, hållbarhet och veganskt och som har bra näringsinnehåll. Bolaget har en antagen strategi att växa organiskt och genom förvärv inom varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. För mer information, besök humblegroup.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi diskuterar börsen ofta, ganska ofta finansmarknaden också, ibland politik när det är befogat. Den här veckan kommer nog handla en hel del om makro eftersom vi har haft både ECB-räntebesked och intressant amerikansk inflationsstatistik. Jag heter Ulf Pettersson och med mig för detta ärende har jag Nils Åkesson. Hejsan Nils.
Hej Uffe.
Du har väl haft att göra idag eftersom du är vår makroobservatör på redaktionen.
Ja, eller i alla fall igår. Det är ju fredag förmiddag när vi spelar in det här. Igår var det ju fyrverkerier. Det var den här inflationssiffran från USA för maj som många bet på naglarna inför. Vi kan prata lite om marknadsreaktionerna sen som ju inte blev så dramatiska som många hade befarat. För de som inte har följt nyhetsflödet så kan jag bara återrapportera då. Inflationen fortsatte att stiga då i maj i USA. Den har ju dragit iväg nästan spikrakt uppåt inflationskurvan de senaste månaderna. Och det har ju då att göra med att man jämför med ett år tillbaka när vi hade akut coronakris. Och nu har vi återöppning och återhämtning i ekonomin. Kärninflationen då i USA som många koncentrerar sig på, den steg alltså till den högsta nivån sedan 1992, 3,8%. Det här huvudmåttet KPI-inflationen som räknar med energipriser och matpriser och sånt, den var hela 5%. Och då ska man komma ihåg att idealt sett så är det då, ska båda de här måtten över tid ligga omkring 2%. Det är ju målet för centralbankerna.
Otroligt. Och sen så samma dag faktiskt så kom ju Christine Lagarde, alltså ECB-chefen, Europeiska centralbankschefen, med sitt räntebesked och hade en presskonferens efteråt också. Så vad grejen där egentligen?
Ja, jag lyssnade på den och man kan ju säga så här, vi ska prata mer om Fed då som tar till orda nästa vecka, men Christine Lagarde, hon var ju, höll ju presskonferens precis när de här amerikanska inflationssiffrorna kom, men hennes huvudbudskap var helt orubbat, alltså precis som det har låtit från både ECB och amerikanska Fed då ända sedan i vintras, att ja, det kommer inflation här. De siffrorna kan se läskiga ut, men allt handlar om tillfälliga effekter. Hon rörde sig inte ur fläcken vad det gäller då nollränta och fortsatta stödköp av räntepapper. ECB skriver upp tillväxtutsikterna. De har ljusnat. Återhämtningen börjar ta fart. Inflationen blir också lite högre i år och nästa år än de tidigare beräknat. Men den här spiken då i inflationen, den är bara tillfällig. Hon poängterade att det finns ju mycket lediga resurser. Europa är ju två steg bakom USA i återhämtningen verkligen. Alltså arbetslösheten är 8%, men egentligen är den dubbelt så hög. Det betonade Christine Lagarde själv då. Eftersom om man räknar in alla som är fortsatt i olika åtgärder och permitteringar eller som har slutat söka jobb under pandemin då, så har vi ju, så är det kanske 15% då som är arbetslösa.
Och än så länge får man väl ändå säga att nu får vi se vad Powell säger då, Fed-chefen säger nästa onsdag när amerikanerna ska bestämma om framtida räntan här. Men än så länge så har ju marknaden litat både på Lagarde och på Powell. Ränterörelserna igår och börsrörelserna igår var ju faktiskt oväntade, får man väl säga, att räntan sjönk trots att inflationen steg så mycket. Och börskurserna borde ha fallit, men de steg faktiskt. Sen föll de i sig tillbaka lite grann på eftermiddagen där, men det var ändå liksom en positiv börsreaktion. Och det där är ju, som jag tolkar det, man kan ju tolka det på många sätt, men en tolkning är att marknaden fortfarande litar på att de här centralbankerna kommer hålla sin nuvarande räntepolitik då med väldigt stora stimulanser. Men är inte risken, Nils, kommande månaden här, om det fortsätter, att de liksom börjar framstå lite som Bagdad Bob, att hela omvärlden ser vad som händer bakom deras rygg, men de pratar fortfarande som om vi skulle vara inne i en superkris, trots att BNP-tillväxten är 7% i USA och inte riktigt lika god i Europa, men ändå stark.
Jo, alltså, jag tror att det marknaden har tagit fasta på med de här nästan chockbeskeden för inflationssiffrorna då, både för april och maj, det är ju att om man dyker ner i detaljerna där, så kan man liksom räkna på dels de här baseffekterna, alltså att man jämför sig med liksom bottenkörda priser för ett år sedan. Dels är det då rena återöppningseffekter, om vi pratar amerikansk inflation där, som alltså hur priserna har stigit i månadstakt då, i takt med att ekonomin har öppnat upp. Då har man ju enorma prisrusningar på begagnade bilar, på hyrbilar, på flygresor. Sånt som folk helt plötsligt får jättebråttom att handla, eftersom man har inte liksom haft lust eller möjlighet att göra det under ett år av nedstängningar. Dessutom har man ju mycket pengar på hög då, med uppdämd konsumtion och stimulanscheckar och allt vad det är, va? Och sen för det tredje så har du ju flaskhalsarna, komponentbristen och allt det här som vi har pratat om många gånger förut. Och det är ju också en slags corona-effekt då, när industrikonjunkturen har svängt så snabbt från tvärnit i fjol och sen så rekylartad återhämtning, och så har inte liksom leveranskedjorna hängt med i svängarna. Så alla de här bitarna är ju då starka argument för att det är fortfarande tillfälliga effekter vi ser. De här mer att inflationen skulle bita sig fast på en hög nivå, det syns inte än helt enkelt.
Och om vi fortsätter på makrotemat, så kan vi ta lite börsen mot slutet här. För nästa vecka då har vi ju Feds räntebeslut, och sen har vi faktiskt räntebeslut i Norge och Japan också. Men vad tror du Powell gör, och vad tror marknaden att han kommer göra? Kommer han börja antyda ändå om att det är dags att börja strama åt lite grann? Eller vad är liksom, hur ska han balansera det här?
Ska man tolka räntemarknaden här som att så där amerikanska tioårsräntor backade då efter den här sensationellt höga inflationssiffran, så är det ju att det är precis som det lät från ECB igår, så kommer det låta från Powell att lagd räntepolitik ligger, att det är för tidigt att börja prata om nedtrappning av de här tillgångsköpen. Föranleder inte de här inflationsutfallen att man kommer att släppa den linje som man har slagit in på då, att man hävdar med envishet att vi kommer att ha tillfälligt höga inflationssiffror. Sen kommer de att avta, och då behövs fortfarande stora stimulanser. För det handlar om att de här lediga resurserna, alla dessa människor som inte är med på tåget, ska komma in i värmen igen då. Det är arbetslösheten ska ner och fler ska in i arbetskraften och så där.
Men det är det. Alltså, Ligard pratade om 8% och 16% verkligt arbetslösa i Europa. Och i USA har ju säger... Nu var ju sysselsättningsstatistiken senaste vi såg i positiv riktning då, jämfört med lite bakslag i april var det väl. Men kan man verkligen liksom, är det rätt av centralbankerna att fokusera så väldigt mycket, tycker du, på arbetsmarknaden här? För det som har hänt under pandemin, som jag ser det, är att vi har fått ett strukturskifte på arbetsmarknaden också. Att H&M's 23 000 anställda som har lämnat H&M senaste året, de kommer ju inte komma tillbaks. För det är ju, så att säga, vi har ju haft en digitalisering av många marknader också, som gör att vi kommer få en arbetslöshet tills vi hittar liksom ett nytt sätt i ekonomin. Eller Ja, resonerar de kring det också? Eller är det,
jag tror inte de har fört några utförliga resonemang kring den typen av strukturskiften. Men jag menar, det skulle ju egentligen ge stöd åt då att det behövs mer än någonsin då en enormt mjuk politik, även fortsatt stora stimulanser för att ekonomin ska klara av att skapa de här jobben till de som inte har några då. Det finns svängrum, det finns utrymme för den här politiken. Så resonerar ju centralbanken då. Sen har vi då riskerna såklart. Vi ser redan att det finns löner som tar fart i fickor av amerikansk ekonomi redan nu, därför att arbetskraften kommer inte tillbaka. Det finns en massa människor som inte jobbar, men de kommer inte tillbaka till de här jobben där det finns lediga platser i så att säga, i den takt som lediga platserna uppstår, som jobben uppstår. Så det är ju en skakig resa.
Är det för att lönerna är för låga, eller varför tar de inte de jobben? Är det liksom...
Ja, det handlar ju om att arbetslöshetsstöden har inte fasats ut riktigt, de här krisstöden efter pandemin då. Så jag menar, i vissa delstater och i vissa liksom, antar jag, inkomstlägen så är det liksom rationellt, eller så att man får mer betalt av att ligga på soffan än att ta första bästa jobb på 7-Eleven.
Med oss i studion nu så har vi Simon Petrén som är koncern-vd på Humble Group, som tidigare hette Bain Group och som samarbetar med Analyspodden den här veckan. Hej Simon.
Hejsan.
Det har gått väldigt bra för Humble Group på börsen den senaste tiden. Kan du berätta lite om er verksamhet?
Absolut. Vi är då en foodtech och FMCG, det vill säga snabbrörliga konsumentvaror, koncern som är noterade på Nasdaq First North. Och vi är en snabbväxande grupp som växer framförallt både organiskt men även då genom förvärv av framtidens bolag som vi tror kommer vara en del av den här transformationen som håller på att ske i marknaden. Så att fokus för oss är då produkter och företag som fokuserar på mänskliga hälsan, eko, hållbarhet och veganskt.
Och varför har det gått så bra på börsen på sistone då? Vad är bakgrunden till de här framgångarna nyligen?
Ja, men jag tror att om vi tittar historiskt så har ju vi haft ett tydligt teknologifokus i Bain Europe. Och sen mars 2020 så antog vi en ny strategi för den här koncernen. Och i och med förvärvet av Pandy så kommunicerade vi då att vi kommer att växa genom förvärv. Och vi har identifierat ett stort antal väldigt spännande bolag som vi tror passar in under en större konstellation. Hela den här marknaden är väldigt fragmenterad och i stort behov av konsolidering. Så vi har exekverat på den strategin. Vi har genomfört 12 förvärv och även stärkt vår ägarbas ordentligt med starka institutionella investerare. Så att man kan väl säga att nu har vi lagt den här plattformen som krävs för att kunna fortsätta växa både organiskt och realiserat.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Vi har synergier med de bolag vi har fått in men också förvärva allt större bolag och... Där har vi också sett då från aktiemarknaden att man har uppskattat och tror mycket på den här transformationen som vi tror på. Att det är en av världens största industrier som håller på att radikalt förändras. Och det skapar väldigt intressanta affärsmöjligheter och potential att kommersialisera på den här tillväxten och den här snabba förändringen som sker.
Kan du berätta lite mer just om den här förändringen och transformationen?
Men det handlar mycket om att Generation Z och millennial-konsumenter har ett väldigt medvetet val när de köper produkter. Och det här valet gör att historiskt så har de här aktörerna i marknaden kanske inte riktigt hängt med i behovet för de här konsumenterna. Och där ser vi då många entreprenörer. Vi har flera svenska bolag som gjort fantastiska resor. Det senaste Oatly som noterades i New York då, där man träffar konsumenten och konsumentbehovet på ett bra sätt. Och det ser vi stor potential att hjälpa de här entreprenörerna och bolagen att ta nästa steg i sin företagsresa.
Och som aktieägare då, vad kan man förvänta sig av Humble Group framöver?
Ja, men vi kommer fortsätta växa. Vi kommer ta nästa steg i vår företagsresa. Allt större bolag som passar in i gruppen. Vi kommer även också titta på att stärka vår positionering i de vertikaler vi är inom. Jag har nämnt det tidigare, men veganskt är någonting vi också tycker är väldigt spännande. Så att det är mer av det vi redan har gjort och påbörjat.
Tack Simon Petrén och Humble Group som sponsrar Analyspodden den här veckan.
Tack så mycket.
Så, ska vi prata lite börs också? Så, jag tror jag köpte mina första aktier 84 eller något sånt där. Men jag har inte jobbat professionellt med det längre än tidigt 90-tal egentligen. Men det var ju... Den här veckan är ju väldigt märkliga rörelser som jag var inne på. Med den inflationsökning, oväntade inflationsökning också. Att inflationen skulle öka var ju liksom känt. Men att den ökade så mycket borde ha skapat lite turbulens och nedtryck på börserna. Men det gjorde det inte. Och framförallt så borde det då ha skapat, när vi har en väldigt hög tillväxt, kraft i verkstadsaktierna som har backat 4% idag eller den här veckan ungefär, SKF och lite sånt där. Medan fastighetsaktierna, framförallt de fastighetsaktier som har varit lite nedpressade, har gått upp då, är vinnare den här veckan. Och normalt sett så borde man med den här makrodatan vi har fått haft tvärtomrörelse där exportindustrin borde liksom ha tagit fart medan den räntekänsliga fastighetssektorn borde ha tagit stryk. Så det är lite omvända världen mot vad man är van vid att se. Och jag kan inte tolka det som något annat än att marknaden just nu är lite... Den är inte så rationell som vi börskommentatorer liksom vill göra gällande. Utan det kan liksom... Vi sitter här fredag förmiddag, men på fredag eftermiddag eller måndag morgon kan det vara liksom helt andra rörelser. Och det är väl det som jag tycker kännetecknar en brytningstid som det känns som att börsen är inne i just nu. Där vi har haft en sidledes rörelse under ett par månaders tid. Allt mindre rörelse intradag egentligen, och då väntar man nog i tekniska termer på ett utbrott. Antingen neråt 10% eller uppåt 10%. Och Fed skulle kunna vara en sån här, om Powell på onsdag lyckas liksom återigen, nej men lugn, vi håller vår liksom riktning fast, då tror jag vi får ett uppställ på börskurserna. Medan om han så att säga i någon bisats på efterföljande presskonferens skulle kunna få en sänkning här. Så det, jag skulle säga att de som gillar aktier och investerar i aktier ska nog se till att vara vakna där onsdag kväll när presskonferensen är.
Ja, men jag skulle säga att det kan ju bli en nervös sommar här. Om vi fortsätter ha det här enorma fokuset på månadssiffrorna för inflationen, och varje gång så återkommer frågan till centralbankerna, är det här fortfarande tillfället? Alltså, när blir toppen en mer utdragen platå? När blir platån någonting mer beständigt? När smittar det över till lönetryck? Vilka tidshorisonter handlar det här om? Det är sånt som centralbankerna till slut måste svara på.
Ja, det är märkliga tider. Och vi har ju levt i många, många år där vi har haft liksom för låg inflation, och nu har vi för hög inflation, men den verkar aldrig bli 2%.
Nej, en bara passning tillbaka till ECB där. Det ironiska i det europeiska perspektivet är ju att ECB tror ju inte att de hade... Ja, euroländerna hade ju 2% inflation i maj här enligt den preliminära siffra jag har fått. Och det var ju högt för Europa då. Och det är ju målet för ECBs politik, nära men under 2%. Men deras prognoser pekar mot att inte ens på 3 års sikt så når man någon slags stadigvarande inflation kring 2% då. Så att egentligen, där kan man ju fråga sig om ECB stimulerar tillräckligt mycket. De kanske borde gasa ännu mer då, om de inte ens har, så att de åtminstone har egna prognoser som pekar mot att de når målet på 3 år.
Och det är arbetslösheten som är liksom grejen, för det kostar ändå en del pengar det här. Liksom, nu pratar vi om penningpolitik då, men och en sån expansiv penningpolitik kan ju skapa liksom allvarliga bubblor. Och det är det som är risken med att köra en väldigt expansiv penningpolitik i goda tider. Och det kan man ju diskutera om vi inte redan ser på sina håll. Framförallt på Stockholmsbörsen ser man väl bubbeltendenser på IPO-marknaden i alla fall, där det liksom, jag förstår inte, de hinner med på Nasdaq att liksom godkänna alla dessa bolag som kommer in på börsen nu och hur de utvecklas när de väl hamnar på börsen. Oftast är det ju rakt upp. Ja. De går.
Du, inte riktigt kanske på temat bubbeltendenser, men en annan märkeshändelse på börsen i veckan som jag gärna vill höra mer om, det är ju att Ilja Batljan köpte in sig i JM här. Hur ska man se på den manövern?
Ja, det var intressant. Han tog över huvudrollen i JM från norska Obos. Han köpte deras 20%. Nu har ju Ilja en historik då av att köpa in sig, ta större börsposter i andra fastighetsbolag än hans SBB då. Han har i Heba och lite sånt där. Och sen äger han privat en del i Kungsleden. Ja, det är intressant. Jag tror att han, det är nog inte svårare än så, att han ser att det är en bra affär. Han ser att hans 20% i JM kommer ge honom en 300 miljoner kronor i ökad förvaltningsresultat om man räknar in JMs 20% vinstandel. Och så för de här 5 miljarderna han la på det där, knappt 5 miljarder, så betalar han kanske 80 miljoner kronor om året i ränta, och då gör han 200 miljoner på det där, och det tycker han är bra. Och så får vi väl se då om det blir, om han går vidare och köper mer aktier, eller om han gör som Obo, säljer efter ett tag när den är fullvärderad. Man kan väl notera här att när Ilja går in på i olika bolag så brukar det bli fart på aktien. Men faktum är att JM faktiskt har backat 4% den här veckan efter den där affären. Så det blev ingen omedelbar Ilja-effekt i alla fall i JM. Men det är ju svårt att göra så mycket. Han kan ju så att säga inte av, ska vi säga, minoritetsskyddsskäl liksom hålla på och börja göra affärer med JM nu. Han äger ju trots allt bara 20%. Och minoriteten är fortfarande i majoritet, om man säger så. Som sagt, jag tror han trodde det var en bra affär. Aktiemarknaden gillade affären till en början, men sen dess aktien backar tillbaka en del.
Är det dags att blicka mot nästa vecka?
Ja, vad ska du hitta på?
Ja, vi har ju pratat om Fed-beskedet. Det blir ju en höjdpunkt nästa vecka förstås. På onsdagen tar alltså Jerome Powell till orda och ska väntas då fortsätta hamra in det här budskapet om att inflationen är övergående. Transitory är ett nyckelord där på amerikanska. Torsdag och fredag då har vi två ytterligare centralbanksbesked från centralbankernas två extremer, i alla fall bland rikare länder. Vi har Norges bank på torsdag som ju går först i ledet och kommer att höja räntan i år. Där handlar ju diskussioner om de ska höja tidigt eller sent i höst. Ja, de sticker ju ut onekligen. Men det där kan ju också få ge ytterligare fart åt norska kronan för övrigt, som ju nu är ungefär ganska precis i paritet med den svenska. Så den har lite mer kvar att stärkas till nivåer som var liksom före pandemikrisen. Och om Norges Bank pratar om en tidig höjning i höst och även brantar då, eller signalerar liksom att det kommer snabba höjningar framöver här, så kan ju det ge ytterligare styrka åt norska kronan. På fredag kommer Bank of Japan, som är i andra änden av spektrat. De ligger nog längst bak i den här höjningscykeln. För närvarande ligger ju de flesta centralbanker på noll, och Japan ligger nog kvar där med ECB länge till.
Ja, spännande. Ja då, börsen här, så är det inte jättemycket liksom veckan innan midsommar här, men vi har en rapport från Skistar mitt i sommaren. Det är klart att det är inte så många som har åkt skidor sista kvartalet här, men det har ju kommit information om att de höjer priserna, om vi nu ska liksom hitta en återkoppling till inflationen här med 3-4%, och orderläget är ändå intressant att titta på där, tycker jag. Så det, den kommer på torsdag, och sen så har Scandic Hotels ska vi säga kapitalmarknadsdag, eller i alla fall en uppdatering av marknadsläget, och det där är ju också intressant. Det tillhör väl de bolagen på börsen som har haft det tuffast det senaste året, men de hoppas förstås på att den här vaccineringen ska göra att vi folk börjar bo på deras hotell igen. Så det där är väl två saker att hålla koll på för veckan, tycker jag.
Ja, det blir intressant att höra vad de gör för analys av hotellmarknaden liksom bortom pandemin.
Men det är spännande. Jag läste i lokalbladet här nu att Stordalen som liksom hade riktiga problem för ett år sedan, nu är han inne i två nya hotellprojekt här i Kalmar, så det verkar som att optimismen finns där trots allt inom hotellnäringen.
Ja.
Så ja, det blir spännande. Bra, Nils. Jag tycker vi tackar våra lyssnare för att de har lyssnat på oss denna vecka också. Tycker vi är roligt, och när ni har lyssnat på vår podd här så får ni gärna lyssna på våra kollegors poddar, för vi har en hel del andra poddar, Nils, har vi inte det?
Jo, absolut. Vi har våra kollegor på The Digital som har Digitalpodden. Närmast i hans här på från analysredaktionen har vi också Makrorådet. Och vi har dessutom Dis privatekonomiska podd, Smarta pengar.
Smarta pengar, ja. Så det finns att lyssna på. Det får ni gärna göra, och ni får också ha en riktigt skön helg där ute. Tack ska ni ha.
Hej då.
Tack, hej.
Analyspodden presenteras idag i samarbete med Humble Group, en svensk foodtech och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och för planeten. Humble inriktar sig på produkter inom eko, hållbarhet och veganskt och som har bra näringsinnehåll. Bolaget har en antagen strategi att växa organiskt och genom förvärv inom varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. För mer information, besök humblegroup.se.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.